Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Välkomna tillbaks till vårt andra avsnitt som vi presenterar tillsammans med Bavaria. Och Bavaria är Sveriges ledande återförsäljare av Mini.
Det här. Ja!
Ja!
Ja, Pelle!
Ja, det här fantastiskt smakfulla bilvarumärke.
Ja, en stor liten klassiker. Eller en liten stor klassiker.
Och du säger det så bra. Och vi kan faktiskt med gott samvete säga att det här är ett av våra absolut mest skräddarsydda samarbeten.
Ja, och av flera anledningar.
Mm.
Dels älskar vi produkten Mini. Vi har ju faktiskt själva ganska god erfarenhet av bilen. Men vi har ju framförallt fått möjlighet att skapa en Mini efter egna förutsättningar.
Så är det. Vi har knoppat ihop en Mini Cooper S All for Clubman Gentlemanualen Edition. Och det har varit en herrans massa val och många beslut som vi har tagit när vi har gjort det här. För det är ju så, det är lite som när man låter skräddarsy eller måttsy en kostym.
Ja, och att nämna alla de här valen hade ju sett ut närmare som en C-uppsats. Så att vi kan ju dock nämna de här grundläggande som vi kanske är mest nöjda med. Och i mitt fall så kan jag ju definitivt säga att det är färgen som heter Emerald Grey.
Som går åt grönt.
Gröngrått. Ja, i en fin form av lätt metallic. Men också den här kittlande fina alltså klädseln.
Oh, den heter ju faktiskt Leder.
Chester Malt Brown.
Att vi inte har tänkt på det tidigare, att den heter Leder med
ja.
E. Men bara det är ju värt att...
Det och där här... kan vi verkligen snacka kastanjebrunt eller konjaksbrunt. Ja. Här får man ju fram det finaste som finns
vi
i
skinner. Vi valde en höstton på insidan. Och det är ju så här att nu när ni hör det här så pågår det en provkörningskampanj.
Ja, precis.
Som vi har tillsammans med Bavaria. Och det här är Bavaria i Solna, 3 minuter utanför Stockholms innerstad, och Bavaria i Uppsala.
Precis. Och vad har man då chansen att vinna om man passar på och gör en sån här provkörning?
Ja, för det är ju så att det lönar sig nämligen att provköra.
Mer än upplevelsen att bara få köra de här bilarna.
Provkör man Mini hos Bavaria så lönar det sig. Man har möjlighet att som första pris vinna stilkonsultation och måttbeställda kläder från vår andra kompis Blue Giallo. Och det här är till ett värde av 10 000 kronor. Det är faktiskt inte dåligt.
Det är verkligen inte dåligt.
Nej.
Andra pris, det är en weekend med Mini. Det vill säga att man får nyttja en bil en weekend.
Det är mamma.
Det är också väldigt trevligt.
Och sen så är det Mini Lifestyle-produkter till ett värde av 1000 kronor. Sen är det
som
två saker till. Ja, det var tredje pris. Sen är det två saker till. Och man kan faktiskt vinna en signerad bok som jag har skrivit.
Eller inte bara vinna, utan de första 20 som signar upp sig på det här får faktiskt en bok signerad av alla vår egen Per Nilsson.
Ja, jag sa fel. Man vinner den inte. Man får det när man provkör. I första kvarn där.
Precis.
Och sen så är det ju så att för varje provkörning som görs så planterar Bavaria ett träd i Afrika för att bidra till ett bättre klimat. Så man gör alltså den här provkörningen även för en god sak. Det tycker vi är
det
fint.
Tycker vi är fantastiskt trevligt. Men hur ska man göra då för att tävla?
Först och främst så tar man sig ju till Bavaria i Solna eller Uppsala.
Mm.
Och då tävlar man på plats. Det är där man tävlar. Och om man bara har lyssnat med ett trekvarts öra nu när vi har pratat så oerhört tydligt och informativt, känner att man inte har fått all information, då går man in på bavariabil.se.
Exakt.
Stort tack till Bavaria. Vi är på gång. Det är som att man har Göteborgs dialekten.
Ja, men det är som att saltvattnet sitter kvar i öronen på en ungefär. Gud vad trevligt.
Föddes du med saltvatten i öronen, Andreas?
Ja, och ostron i gommen. Gud vad trevligt.
Ja, det är ju trevligt på västkusten. Och det är ju lite diffusa västkust. Även om det nu var ett tag sedan.
Ja, men alltså jag kan fortfarande känna att vår lilla vistelse på västkusten och vårt lilla event. Jag går fortfarande och myser lite faktiskt.
Ja, jag med. Det var ju ett tag sedan. Men vi har ju lov att konstatera det ändå.
Ja, och vi lovade faktiskt att återkomma. Men vi glömde faktiskt av det förra avsnittet. Men jag tycker ändå vi kan summera det lite grann och säga först och främst stort tack till alla som dök upp och kom och pratade stil och kläder med oss och Blue Giallo.
Verkligen, det var minst lika trevligt som tidigare i våras när vi var där.
Ja, och sen skulle jag vilja faktiskt utbringa en liten fanfar till Hotel Pigalle. För jag vet inte hur det var med dig, men jag tycker ju att den middagen vi åt, det är faktiskt bland de bättre restaurangupplevelserna.
De gör det så bra.
Alltså det var riktigt bra. Men alltså just ur ett hotellrestaurangperspektiv.
Mm. Nej, men jag håller verkligen med dig. Sotad röding tror jag att jag åt.
Ja, och jag käkade konfiterat anklår.
Jag tror att din bänkgranne åt någonting som kallades för sotad gris.
Ja.
Och det låter ju som en, om man vill vara riktigt elak mot någon.
Ja, då kan man kalla dem en sotad gris.
Du är en sån jäkla sotad gris.
Ja, exakt.
Men
den smakade nog mitt i prick den med faktiskt.
Ja.
Det här är lite intressant, för det här är ett område som jag har tänkt på lite. Det här med alltså hotell och hotellrestauranger, hotellbarer.
Mm.
I vissa fall så får de ju oförtjänt bra kritik eller uppmärksamhet på grund av att hotellet är fenomenalt i övrigt, liksom servicen och att det är ett femstjärnigt ställe eller whatever. Men det är ju ibland åt andra hållet också. Egentligen så är att nästan restaurangen hamnar i skymundan för att ja, om man ska gå ut och äta i Stockholm, då skulle kanske inte min första tanke vara att sätta sig
i baren på Scandic.
Nej, eller på Diplomat för den delen. Liksom, det är ju
nej.
Några få som har lyckats med bedriften att liksom, vi pratade om Nobis för ett tag sedan, som verkligen har shapat upp sin restaurangdel.
Noja.
Det är ju mycket svårare, liksom, tycker jag spontant, att hålla koll på matupplevelsen på hotell om man inte bor på hotellet.
Nej, men den är ju dessutom ganska svår att hitta till på Pigalle också.
Ja, den ligger ju längst upp.
Som i en vindsvåning högst upp.
Men det skulle jag faktiskt rekommendera folk som bor i Göteborg eller är där att testa och boka bara för en middag.
Jag vill rekommendera Pigalle av många anledningar. Det jag dock måste säga, det är ju att lika trevligt som hotellet är, lika otrevligt är ju läget.
Vet du vad, Pelle? Jag kan inte låta bli att hålla med.
Om man säger så här, det är, för er som inte har varit där, det ligger nära en centralstation. Och det drar ju till sig
centralstimulerande missbruk.
Ja, men så är det ju. Alltså, det är så.
Ja.
Mycket centralt helt enkelt.
Ja, exakt.
I både det ena och det andra.
Men det är ju roligt också med tanke på att det ligger ju samma hus, eller lokal fastighet som Pigalle ligger i, är ju där jag, när jag växte upp, kalla det Jurassic Park.
Ja, ah, nattklubb för äldre.
Precis. Mm. Så att jag har ju en helt annan liksom relation till just den här fastigheten. Jag, det har ju aldrig liksom, det är ju, det här är ju det bästa som har hänt den på 30 år.
Nattligt svenskt mästerskap i höftledsoperationer och åderbråck.
Exakt så. Mitt på Brunnsparken. Mycket märkligt.
Vätskekontroller bestående av hotshots och paraplydrinkar.
Exakt så.
Ja, så kan det vara. Men det var en lyckligt evenemang. För er som inte kunde komma så kan vi meddela att senare i höst så finns det möjlighet att träffa oss. Vi kommer gå ut med information om det inom kort.
Så är det.
Så är det faktiskt. På dryckesfronten höll jag på att säga inte ett nytt där i Göteborg. men vi, det var inga sensationer tycker jag. Det
nej,
var maten som talade om det nu.
Ja, men så var det.
Men har du, Andreas, som ju är en whisky-konnoisseur av rang, har du hört om den här auktionen som äger rum snart som
nej.
Sotheby's har?
Det här, berätta.
Det här är alltså en enstaka samlare. De slår sig ju för bröstet såklart och kallar det för The Ultimate Whisky Collection.
Okej, okay. Så och det är alltså en person som Sotheby's auktionerar ut hela samlingen för?
Exakt.
Okay.
En amerikansk samlare som då, han kallas för The Ultimate Whisky Collector, såklart. Han säljer 394 flaskor.
Oj.
Nej, 394 lots comprising 467 bottles. Aha, det är tunnor också. Okej, nu fattar jag.
Ja, alltså det är ju alltså per auktionsnummer. Alltså
det är i alla fall 467 flaskor och 9 tunnor. Det som jag tycker är lite fascinerande med det här, det är att det uppskattade värdet är 4,9 miljoner dollar.
Vadå, skämtar du? Från en samlare av whisky?
Ja, det tycker jag är...
Det är ju helt sjukt.
Det känns som ganska mycket pengar. Av det här så är hälften av samlingen består av Macallan.
Alltså det är ju, I rest my case. Vi har pratat om det här. Man gör jämförelser mellan varumärken inom olika kategorier. Så här. Vilken klocka är en BMW? Eller vilken klocka är en whisky? Patek? Macallan.
Exakt.
Och topp på varje auktionslista.
Och det här kommer nog inte bli några blygsamma priser för de här flaskorna heller.
Okay.
Det innehåller alltså en Macallan från 1926. Alltså samma år som det såldes en flaska för förra året. Och den gick då för 1,2 miljoner dollar. Nu har man ju alla julklappsproblem ur världen.
Ja, precis. Så att, gå in på sotheby's.com
och regga er där. Hetsbuda. Mm.
Och sen så säljer ni er bostad. Och kör ett rejält jävla topplån bara. Så kanske ni kan få loss 5-6 centiliter av den där 26an. Perfekt.
Nej, men jag tycker att de här dryckesauktionerna är ju stannande.
Det är ju så sjukt intressant också. Jag har ju själv, liksom, du var inne på det, jag tycker jättemycket om whisky. Och faktiskt just Macallan är en personlig favorit. Det är inget snack om saken. Men precis som jag älskar klockor, så där skiljer väl liksom, jag är väl mer av en, nu kommer du le lite, men brukare av whisky. Av den enkla anledningen att liksom, en klocka påverkas ju i regel ganska lite av att äga. Alltså, liksom.
Men hur menar du att du inte är en brukare av klockor?
Jo, det är jag i allra högsta grad. Men vad jag menar är att om jag skulle köpa en flaska whisky från 1926,
du skulle...
det är inte så att jag öppnar den om den kostar 1,2 miljoner dollar. Nej. Och även om man hade haft möjligheten att göra det, så kan jag gissa att värdet på den flaskan går ner ganska avsevärt om du gör det, till exempel. Medans att liksom ha en klocka för motsvarande pengar, kanske man inte har som daglig biter, men det är ändå en klocka som har förmodligen burits ett par gånger. Den är liksom inte...
Men det är väl ytterligare paralleller där med Patek, att det är inte bara, de är inte bara i toppen av liksom prestige och den goda smakkedjan, utan
men även att
de priset hålls intakt om ju mindre man rör dem.
Så är det ju. Så är det ju. Och jag menar även det här med hur pass ovanliga de är, alltså tillgång och efterfrågan. Jag kan tänka mig att en flaska från 26, det är liksom inte ett överflöd av såna på marknaden. Macallan med den prestigen de har, precis som då vissa klockmärken som Rolex, Patek, liksom de, det blir ju en form av mystik kring det som inte går att skapa utan historia. Det är väldigt svårt i alla fall.
Så är det ju.
Så det är spännande.
Den 24 oktober går auktionen av...
Nej, det här är ju sjukt intressant, för det säger ju lite emot min filosofi kring att whisky inte liksom går att samla, vilket det i allra högsta grad gör. Det är bara att man kan inte dricka av det medan man samlar det på samma sätt kanske.
Nej, man kan inte njuta av exakt de flaskorna man samlar i alla fall. Så får man njuta av andra flaskor kanske. Eller om man då gör en samlarklassiker och köper dubbletter.
Så brukar jag göra med champagne.
Klockor.
Ja, vet du vad som är sjukt nu när du säger det? Jag känner till, jag skulle inte säga att jag känner personen, men en person som driver en väldigt, väldigt stor klocksajt från USA. Mm. Som börjar på H och slutar på Odinkee.
Ah.
Han har faktiskt berättat att han gjorde exakt det. Han köpte en Audemars Piguet A-serie Royal Oak från 1972, 72-73 kanske, i guld. Som han älskar. Sen köpte han en exakt likadan i typ också orört skick. Som han använder. Den ena ligger... Alltså,
ja, har man möjligheten?
Jo, men för mig... Ja, förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad du menar.
Där har du verkligen liksom... ja, men jag vill ju ha en att använda. Sen så är det ju fint att en får bevara sig. Jo, fast... Det finns ju ganska många andra klockor man kan använda eller...
Ja, den är ju lite speciell liksom.
Det är klart, en guldklocka är känsligare för liksom, påverkan av reper och slitage och sånt där. Men ändå.
Fantasilöst kanske.
Jag hade nog inte kunnat, alltså även om jag hade haft råd, så hade jag nog haft svårt att motivera. Det har varit så hela mitt samlande att jag har haft svårt att motivera att ha för lika klockor.
Ja, men jag förstår precis.
Eller så här, de kan vara lika för någon annans öga kanske, men...
Men inte för dig.
Nej, och jag har aldrig kunnat motivera att ha typ två Royal Oaks av olika sort samtidigt. Då har jag sålt en och köpt en annan eller kanske inte haft någon ett tag, men jag vet inte. Det är bara en så här, det är inget rätt och fel, men... Jag gillar
du är
inte
bekväm med det.
Nej, men jag är inte så mycket för den här fågelskådarsamla-grejen när man bockar av alla versioner av en modell. Typ, ja, men jag vill ha ägt alla Submariners från 92 till idag. Så här, jo, fast de ser ju likadana ut, tycker jag. Och vissa tycker att det är helt absurt att tänka så. Det finns ju massa variationer.
Den är speciell.
Nej, jag är mer det här, jag vill ha liksom... Alltså jag vill ha klassikerna från olika håll som täcker olika områden, även om jag inte nödvändigtvis måste liksom använda dem. Jag måste inte flyga för att ha en flygarklocka, men jag gillar idén av
att ha en flygarklocka.
Ja, framförallt ha en flygarklocka som jag verkligen känner är en flygarklocka. Mm. Alltså det kan ju finnas 100 saker som gör att jag kallar någon en klassiker, en modell liksom. Men det är mer det här liksom att hitta, men den här liksom klockhistoriens klassiker liksom, vilka har gjort ett avtryck på mig från att de producerades, eller vilka bärare som har burit dem, eller vilka liksom butiker som har sålt dem, alltså vad har det varit för allure kring varumärket. Sånt där är sjukt intressant, och det skulle kunna vara en sån riktig funkis Omega som på 70-talet liksom, som knappt bärbar till kavaj någonsin, för att den är typ en pro-pluff liksom. Men den är ändå så jävla typisk för företaget Omega och dess utveckling och liksom hela perioden, om man säger så.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Vi gillar klockor.
Ja.
Och vi gillar även när vi får mejl.
Ja, mer av den varan.
Mm. Vi har fått väldigt många mejl. Vi tar ett här ur skörden.
Mm.
Hej Per och Andreas, tack för ännu ett underhållande poddavsnitt. Ni förgyller torsdagarna. I dagens podd kom ni in på, det här är då ett inte helt purfärskt mejl, men idag i en tidigare podd kom ni in på JFK.
Just det.
En person som jag har någon form av sjuklig besatthet av, och så har jag haft i många år. Per pratade då om att JFK bar Wayfarers, vilket jag måste säga emot. Det har länge varit väl debatterat på diverse forum om Kennedy. Jag skrev själv, han skrev själv en artikel om det, men han ser där. Poängen var att jag inte sett en enda bild på honom i Wayfarers. Som sann senator från Massachusetts bar han American Optical. Vilket också styrks av belonging lists från JFK Library.
Intressant.
Se
det
där.
Tackar vi för.
Shame on me, får vi
ja,
säga.
Ja, men
då.
Shame on me också. För, alltså nu när jag hör det, det låter ju ganska logiskt. American Opticals var ju super. Klassiskt. Alltså, det är ett av de mest fantastiska. Liksom.
Man kan sammanfatta det med det är så logiskt, alla fattar utom vi.
Ja, men de är ju inte jätteolika, ska sägas.
Nej, det är de faktiskt inte. Vi är inte så tokiga ändå. Men han är inte slut där. Vidare tycker jag att det alltid är festligt när han nämns som stilikon, och det hade troligen roat även honom själv. Flertalet böcker, som till exempel Klanen Kennedy eller kanske än mer Tid att minnas av Mama Rose själv, framgår det tydligt att JFK inte hade något intresse för kläder utan ofta bara tog det som fanns tillgängligt. Är det sedan som så att om man har en pappa som är desto mer fåfäng och som öppnade krediter på till exempel Brooks Brothers så familjen kunde klä sig, så är sannolikheten att de kläder man väljer är snygga. För visst fasar sig han cool ut. Slutligen tror jag mest att hans kavajknäppning är just en uppkomst av hans ointresse.
Ah.
Snarare än att han bar hopsax.
Ja, ah, alltså sack suits va?
Ja. De yngre bröderna som bar liknande kostymer knäppte inte båda knapparna.
Ah, jag fattar.
Det var det. Keep up the good work.
Jag är med. Så kan det ju faktiskt mycket väl vara.
Vi gillar ju när ni kära lyssnare tycker till och har information som vi kanske inte har.
Vet du vad det här får mig att fundera över? Varför han såg så förbaskat bra ut utan att han kanske hade något djupare klädintresse? Jag tror att det beror på två saker.
Jag har ju en tes som jag vill diskutera i flera avsnitt här. Ska jag börja med den?
Ja, börja med den.
Det är av den förbaskat enkla anledning att han såg så jäkla bra ut.
Exakt.
Och ser man bra ut, det är där den här orättvisa världen kommer.
Jo, men så är det.
Titta på vartenda bäst klädda lista som finns, oavsett land.
Sällan fula människor.
Exakt så. Oavsett land, oavsett publikation. Mm. Det är extremt orättvist för att många på de här listorna klär sig som total skit.
No.
Men vad är det som räddar upp det hela och vad är det som förärar dem den platsen? Jo, en omedveten placering på grund av att de har god genetik.
Exakt. Som också i sin tur kan leda till en utstrålning och självsäkerhet.
Så är
som
det.
Gör att man ser bättre ut i någonting som någon annan hade sett ut som en påse oslipade skridskor.
Ja, men exakt så är det. Att de människor som faller inom det man kan kalla för det gyllene snittet,
ja,
eller har en god hållning och så vidare, de kommer ju undan med så oerhört mycket mer än vad människor som inte har de här dragen gör.
Och det är också det som är väldigt intressant, för det är de personerna som inte har den här gynnsamma genetiken men ändå är extremt välklädda. Där kan man ju börja snacka om fingertoppskänsla.
Så är det verkligen.
Om man är kanske lite mer korpulent eller man har liksom, som du var inne på, lite sämre hållning eller bara är liksom, ja, man ser inte ut som en fotomodell.
Nej.
Så är det, det har jag nästan mest respekt för.
Absolut.
Eller det har jag mest respekt för då snackar vi verkligen om att...
Nej, men han, Kennedy är ju ett levande exempel på det. Sen tycker jag inte alls att han klädde sig dåligt. Han såg på många sätt bättre ut än vad han klädde sig.
Bättre än Donald Trump.
Ja, alltså,
aningen.
Herregud. Och där är det ju någon form av... De är ju varandras totala kontraster.
För att, verkligen.
För att Trump både klär sig illa och är inte världens superhunk.
Nej, och beter sig kanske inte super.
Nej, och det där hänger ju ihop.
Men, för det här...
Eller hur, vad menade jag där?
Jo, men lite
att det hänger ihop.
Jag menar, för jag är inne på samma linje, men jag menar ju att en sak som gör att man liksom helgonförklarar JFK som stilikon, det har ju med att han åtminstone politiskt känns som en av de absolut mest trivsamma och vettiga politiker i amerikansk historia. Alltså ur min, alltså så som jag ser det i alla fall.
Ja, sen var det väl det tragiska sättet han dog på. Han blev bokstavligt talat helgon.
Jo, jo. Men han hade ju ändå
en politik väl, som inte...
Nej, men som kändes väldigt, väldigt medmänsklig och väldigt positiv. Han hade ju långt ifrån en felfri personlighet.
Han var inte som du och jag. Nej, men han levde ju livet.
Jo, absolut. Vi har ju pratat hur många som helst om det. Men stil är ju mer än kläder. Oavsett om Adolf Hitler hade haft en perfekt sittande kostym så är det jävligt svårt att se honom som en stilikon. Han hade liksom svårt att leva upp till den där, sett i hans personlighet. Det finns ju en person som är i gränslandet där. Och det är ju The Duke of Windsor.
Du tänker på hans frus nazistsympatier?
Ja, hans egna nazistsympatier framförallt. Mm. Och det är ju inte en så smakfull detalj. Men det är ju samtidigt svårt i det fallet att liksom helt se förbi hur han har sett ut fram tills han...
Det kanske också har med att göra att hans sympatier inte påverkade så många.
Nej, jag förstår
att
vad du
han
med.
Då kom undan med att... bli en stilikon.
Det gav inte så mycket konsekvenser som
nej.
Andras.
Nej, men jag bara spånar här nu.
Nej, men nej, precis. För det där är ju intressant. Det är svårt för mig att särkoppla det. Men jag känner ändå att man måste försöka till viss del. Alltså man måste kunna objektivt säga okej, det där ser bra ut men jag kan inte uttala mig om personen.
Nej, men liksom. Så är det ju, absolut. Det är två helt olika saker.
Men jag tror att det är svårare och svårare idag. För idag kopplas alla personliga attribut i form av åsikter eller historia in i en sån här sak.
Så är det.
Så att, men det är en intressant,
det är en intressant diskussion, och där stil många gånger bara ses som det estetiska. Ja. Och där det finns likhetstecken mellan bäst klädda och bäst genetik. Vilket ju är väldigt, väldigt skevt.
Det håller jag helt med om. Verkligen.
Men sådan är vår verklighet, Andreas. Och vi kämpar på.
Ja, vi stretar på här.
Vi stretar på i den verkligheten.
Men det
faktiskt,
är så det kan vara ibland.
Och vet du vad vi mer stretar på med? Det är vår följetong.
Ja.
Som vi nu är inne på tredje avsnittet med.
Mm.
Vi talar om ikonerna.
Det gör vi.
Klassikerna i garderoben som aldrig går ur tiden. Och då talar vi inte om vilka klassiker som helst, utan vi talar om varumärkesklassikerna.
Ja, precis. Som är liksom på något sätt väldigt signifikativa för sin avsändare.
Ja, exakt så. Den har blivit förknippade, just den här produkten är så starkt förknippad med sin avsändare, alltså sitt varumärke. Den här veckan har jag tagit med mig, inte fysiskt,
men mentalt,
en produkt. För det är inget plagg.
Nej.
En produkt som jag har varit för feg för att köpa.
Okej.
Okay. Och det är som i så många andra fall för att den har blivit för starkt förknippad med en grupp som inte jag vill associeras med.
Jag förstår. Ja,
men
spännande.
Det är likt förbaskat. Det här är ett av modehistoriens mest ikoniska skor. Och jag tänker på Guccis...
Horsebit loafer.
Ja, precis. Betzel loafern.
Precis. Vi skulle kunna prata två avsnitt om den här, tror jag.
Har du någonsin ägt ett par?
Jag har inte gjort det. Och anledningen till att jag inte har gjort det är för att mitt inträde i stilintresset skedde precis mellan den här loaferns popularitet.
Mm.
Idag skulle jag säga att det är den absolut tydligaste underradantrenden inom dressat herrmode.
Tyvärr så tycker jag att den övertogs då av en alldeles, alldeles för överpumpad man, människotyp, med alldeles för tajta vita byxor.
Var inte det lite så här Wall Street-snubbar som klev på den där? Att det blev lite den här broker-loafen?
Ja, men det där ser det nog mer som smakfullt. Här ser det nog mer som någon, jag vet inte, lite halv...
Med alltså, lite stekvarning sådär på
lite,
tidigt.
Lite såhär båsta...
Ja, jag förstår. Men kanske så som jag ser den här bilskon.
Ja,
vi har pratat
jag förstår precis.
Den här backslick-grabben med rosa skjorta.
Mm.
Och lite för färgglada brallor i början av 2000-talet.
Exakt.
Ja, jag är med.
Gucci loafers tid... är nu.
Ja, alltså det är den överlägset, som sagt, vanligaste detaljen jag ser när varumärken jag verkligen respekterar eller sådär gör kampanjer eller lookbooks, de som inte säljer skor. Då ser man väldigt tydligt hur den här horsebit loafen börjar dyka upp på fötterna på modellerna.
Den är härlig.
Ihop med kostym eller stickat, alltså vida byxor och det. Alltså jag har svårt att sätta finger på vad eller varför den kommer tillbaka. Det finns liksom ingen logisk anledning. Den är inte sämre eller bättre än någon annan loafer.
Den är oerhört elegant, kaxig och har ju en air av playboyism.
Så är det, så är det. Och framförallt, den har ju liksom varit med ett tag.
Den har nött ut golv både på Studio 54,
ja.
Nicky Beach och både här och där.
Det nämnde vi ju redan i starten av den här lilla följetongen, att det finns ju alltid ett original och sen så finns det nytolkningar. Och jag är ju av den bestämda åsikten att just den här skon, den skulle jag faktiskt, om jag ska ha någon, jag säger inte att jag är säker på att det blir ett par, Men då hade jag nog velat ha den från Gucci faktiskt.
Ja, alltså alla gånger. Ja. Din outfit idag skulle ju... Du skulle passa med ett par såna just idag.
Ett par svarta såna, tror jag.
Ja, verkligen. Du är ju ett stort fan av Belgian shoes.
Ja.
Och de går ju att ersätta många gånger, kan jag tycka i alla fall.
Men det är väldigt liknande.
För de är ju väldigt nätta.
Ja.
De ska ju ha den här lövtunna sulan.
Exakt.
De görs ju även med traktorsula, vilket är fruktansvärt fult.
Alltså,
det är så hemskt.
Nej, bort noll med det.
Nej, usch.
Men gärna, och gärna utan de här rödgröna, för mycket av det här rödgröna.
Nej, helt
utan,
bort. Det ska,
det ska
vara
bara vara den här spännet.
Mm.
Exakt. Det räcker. Det är liksom, det är gott och väl. Och jag hade lätt kunnat tänka mig att buda hem ett par vintage på eBay eller någonting.
Åh, herregud. Ja, nej, men fasen vad mysigt.
Jag vet inte hur pass
starka
Gucci är på det här i nuläget. För ibland tror jag att de glömmer av sina egna kvalitetsprodukter. Uh-huh. Vet du vad, jag har faktiskt också en modell. Eller en produkt.
Mm, se där.
Som jag tycker är värd att nämna som en klassiker. Den har burits av, alltså det är nog få amerikanska och europeiska stilikoner som inte har testat den här genom århundradet som har gått.
Okej.
Okay. Jag pratar om Brooks Brothers button-down-skjortor. Oxford.
Legendarisk.
Ja.
När vi ändå var inne på JFK så får vi inte missa
exakt
den.
JFK bar dem.
Mm.
Jag är 100 på att Clark Gable bar dem.
Mm.
Och inte minst så var det Gianni Agnellis liksom favorit ready-to-wear-skjorta. Mm. Det finns en gammal intervju där han sa att han brukar köpa 200-300 åt gången.
Se där, kan man ju också jobba. Det är när man tar steget med två guld-APS från 72 istället att köpa 200-300. Men då blir jag lite nyfiken. Köpte han även sina dressskjortor från...
Ja. Alltså han hade ju de här Oxford button-down, den här klassiska OCBD, alltså Oxford Cloth Button-Down shirt från Brooks Brothers. Och förr, ska sägas, det här talar ju lite emot att det är en klassiker, men det är en klassiker. Det här är liksom urfaden till en Oxford button-down-skjorta.
Mm.
Och det som de gjorde så förbaskat bra under den här perioden, alltså 30-70-tal eller 30-60-tal, det är att kragarna var lite längre. Kragsnibbarna, det var lite mer rull.
Det är så det ska vara.
Så att det gick alldeles utmärkt att ha en liten slips till. Och det gav den här fina liksom vågformen på kragsnibben. Exakt. Väldigt trevliga. Sen har ju Brooks Brothers liksom sen dess kanske gått och blivit ett sömnpiller utan dess lika. Alltså det är...
Man vet inte alls vad som hände där. Det känns som att man... Nej, det blev liksom gulins på sömnmedel.
Ja, verkligen. Ren och skär narkolepsi faktiskt.
Ja.
Tyvärr. Men det, alltså,
verkligen?
Jag läste, det var någon intervju, eller det var en artikel från Die Workwear, en intressant blogg om herrmode, som skrev att säga vad man vill om Brooks Brother, but it ain't sexy.
Det
har gjort jävligt mycket klassiker och det har hela den här historien. Det är fan noll sexappeal. Man måste addera det på något annat sätt i sådana fall.
Jag var inne i en av deras butiker när jag var i LA nu för några månader sedan. Och det var som att det pågick någon form av begravningskaffe där inne. Alltså det var...
Ja, jag förstår.
Det var så dött alltså.
Ja, men det är ju så jävla intressant för att vad Brooks Brother gjorde sen Ralph Lauren sexigt.
Mm.
Det är egentligen, om du tittar på hela kollektionen, det är exakt samma sak fast det har vridit ett kvarts varv och adderat lite mer sexiness.
Verkligen.
Det är så sjukt imponerande av Ralph Lauren. Men det är ändå,
han kan gå långt.
Han kan faktiskt bli någonting. Alltså, kanske
kan
en dokumentär till och med
på HBO. Just. Ja.
Men, man ska väl ändå ge då Brooks Brothers att de har ändå på något sätt, alltså duffen button down skjortan, chinos, kan vara, alltså,
en och annan piqué sprutade ut.
Skämta inte. Alltså,
det är faktiskt ett av dem, eller det är nog det enda. Jag har en stilguide från Brooks Brothers och en röd sån här polo shirt, alltså en tenniströja i rött med en logga i guldtråd. De har ju det här fåret som vägs.
Ja, men är det Black Fleece?
Nej, det här var en ordinarie kollektion.
För det gjorde ju Tom Brown. Exakt, lite,
den var ju spännande. Då försökte lite, de ju lite konstgjord andning. Ja,
exakt.
Men det här är en helt vanlig dussin piqué som jag stort gillade i butiken. Och det var min storlek i nacken. Och sen var det amerikansk. Alltså det var...
Sen var det fyra Pelle i kroppen.
Ja, men det var exakt så det var. Det var som om jag hade gått in i ett militärtält. Liksom.
Det här är ju också
och
det
gått
inte
vilse.
Funkar.
Alltså det var som ett skämt. Jag hade ärmsluten på den här kortärmade var nedanför mina armbågar.
Wow!
Det såg ut som jag hade krokodilarmar. Liksom.
Jag kommer ihåg det när jag första gången jag klev in på en Brooks Brothers butik. Det var i La Jolla utanför San Diego, typ för nästan exakt 10 år sedan, tror jag det var. 10-12 år sedan kanske. Jag var där med min flickvän, nuvarande fru, hälsade på några släktingar som bor där. Då gick vi in och jag var jätteintresserad av kläderna. Jag hade ju koll på dem via nätet liksom, och tidningar och liknande. Så jag var ju liksom så här, wow, Brooks Brothers, det fanns inte i Sverige. Det fanns inte en chans att få tag på det. In där, jag kommer ihåg att jag hade på mig ett par såna här snortajta, Dondap jeans. Alltså, det var verkligen liksom...
Det var fashion.
Ja, det var italiensk fotbollsspelar fast skitsmal passform. Ja. Men liksom, den här liksom lyxjeans-looken på något sätt, jag vet inte. Jag vet bara att jag mötte han, expediten, som jobbade då på... den lilla Black Fleece-delen som var där. Han var supertrevlig, jätteentusiastisk. Och det första han kläckte var, oh my god, are those Dior? han hade ju inte sett ett par smala jeans på liksom 3 månader. För att amerikanernas definition på smalt är ju liksom...
For me to know and you to find out.
Jo, men typ. Det var så sjukt. Och i Stockholm eller liksom i Göteborg vid den tiden... Då var det ju liksom, alltså det var ju standard. Vi har ju haft en väldigt så här...
Nej, men alltså, europeiska passformer på...
Herregud,
på, om man säger så, fel plats i USA. Det kan misstolkas.
I hans ögon var det helt rätt plats. Han var helt såld,
ja,
kan jag säga.
Om han var ansvarig för Black Fleece och förstod att han...
Och han gillade kläder.
Ja.
Men det
han
som...
var inte representativ för Brooks Brothers, kanske mer för Tom Brown. Och...
Det var nog därför han blev lite glad också, för att... Det var verkligen inte den typiska kundens klädsel som kom in där. Och vilket gjorde mig varse, precis som dig, när jag provade deras kollektion. För det var ju liksom...
Det var ett skämt.
Nej, men, och då var man ju dessutom intresserad av en ganska figurnära passform i sig.
Och det var ju det misstaget jag inte gjorde, att då prova i butiken. Okay. Utan jag tänkte, nej, men jag, nu har jag lite bråd, så här, jag rycker den här.
Jag kommer ihåg att Brooks Brothers gjorde en blixtvisit på NK några år. I Göteborg och tror i Stockholm också. Där de lanserade...
Är du helt säker på att det var NK?
För jag är 100% säker.
Jag vill nämligen... Nu
alltså inte som butik, utan bara plagg.
Ja, men jag tror nämligen att det var Åhléns.
Ja, men jag vet att det var NK. I Göteborg i alla fall.
Det här 100. Är så intressant. För NK, jag tänkte ju säga att ett av de största misstagen de gjorde var att lansera på Åhléns.
Men det har de nog gjort också. Men, för jag vet att NK, inte här trend, men... Man i Göteborg.
Uh-huh.
De tog in Brooks Brothers. Och det var liksom typiskt den här button down. Problemet är bara att liksom, då hade redan internet tagit över. Så att man visste ändå att en Brooks Brothers skjorta kostar 600 kronor konverterat till dollar.
Mm.
När den lanseras på NK så kostar den 1200. Jag vet, jag är fullt medveten om det finns tullar, det finns importer. Alltså det är självklart att det liksom inte kommer kosta exakt samma.
Nej.
Men det var liksom halva grejen för mig var ju att okej, det är en klassiker, men det är att den kostar under 1000 spänn.
Ja,
det och, gjorde den inte längre.
Och själva spänningsmomentet att det inte finns att få tag på i Sverige.
Ja, exakt.
Det försvinner ju då när tillgängligheten, det är ju som alltid som med klockor och inte
enig.
Minst whisky från 1926.
Ja.
Hur tänk, skulle det se ut om det fanns på Hemköp?
Eller stå i varenda barskåp hemma.
Den skulle inte kosta över 1 miljon dollar.
Nej, men när man kommer hem till en bekant och säger, ska du ha en whisky från 26? Har du också? Nej, vet du vad? Jag tar en från 43 faktiskt.
Ja. Och där, går du runt där i din gamla uteliggare? Du går ju runt i Brooks Brothers från Sverige. Du har ju köpt dem där i Sverige. Nu får du skärpa dig.
De sitter ju på tok för bra för dig.
Du ska ju vara från USA och sitta som skit ju. Du har inte fattat det här ju.
Exakt så.
Det är så vi jobbar.
Ja. Nej, men det är väldigt intressant. Den här liksom balansen mellan tillgänglighet.
Ja, skämt åsido så är det ju exakt
det är faktiskt så.
Det Lex Patek, inte minst.
Verkligen. För när man liksom, nu säger jag inte att det är så. Jo, jag säger faktiskt att det är så. När jag var för något år sedan eller två så var jag på, jag gjorde det stora misstaget att äta middag på Baoli i Cannes.
Patek-inflation eller?
Ja, dels var det har vi nog pratat om, men det var det sämsta matupplevelsen jag haft hela mitt liv, servicemässigt.
Förnedringen.
Ja, exakt. Men två, det var att det var 3 Patek Nautilus 5711 inom 5 kvadratmeter.
Ja, men då
klockan
känner,
som inte går att köpa.
Då känner du dig ju inte utvald.
Jag tror att för 10 år sedan så hade jag tyckt att det var som att kliva in i liksom en godisbutik.
Mm.
Så här, wow, de här klockorna kan jag inte ens drömma om att se.
Mm.
Men efter att ha sett dem och till och med köpt, då blir det ju exakt den effekten. Att då var det inte lika kul. Plus att det kanske likt du var inne på med,
nej, men jag förstår precis
med
vad
loafern och dess bärare. Att det här var inte män som jag nödvändigtvis ville förknippas med heller.
Nej.
I beteende framförallt.
Lite för tajta kortarmskjortor.
Och lite för drygt beteende mot folk. Men
det
ska vi inte...
Det gillar vi inte.
Det gäller inte alla Patek-ägare.
Och vad vi gillar däremot, det är er kära lyssnare. Och vi kan garantera er att om en vecka, då är vi tillbaks. För vi finns här för er. Vi håller er i handen. Torsdag till torsdag gör vi det.
I eten.
I eten. Tack för att ni lyssnar.
Så hörs vi om en vecka. Tja!
Hej! So long now. Suddenly I think of tomorrow. Yeah, since you came around.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.